Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Nu är vi live och igång och kör på distans, Fredrik.
Ja, vi gör ju det. Riktigt spännande faktiskt.
Vi hade ju egentligen en gäst idag, men det gick inte så bra för Per Trollsveden som skulle vara med på Spökpodden. Han fick inte ordning på tekniken där för att han använde en platta ju.
Nej, det gick inte alls bra faktiskt. Så att det var ju lite skit i maskineriet där som gjorde att vi inte fick med honom idag. Men han kommer ju komma med senare när han har fått ordning på sin dator.
Ja, och om inte annat så kanske vi får träffa honom live. Men nu är det så att vi fick ju bara helt plötsligt tänka om här. Och nu är det så att det är ju bara ett par timmar kvar innan avsnittet släpps. Och vi bara, shit, vad ska vi göra? Men som sagt, vi är ju problemlösare, jag och du, Fredrik. Så att vi kom på en lösning.
Ja, vi gjorde ju det. Alltså, problem är ju till för att lösa. Så det är precis det vi har gjort här idag. Så att det här kommer bli ett ganska spännande och trevligt avsnitt ändå.
Vad har du gjort den här veckan då, Fredrik, innan vi kör igång? Har du haft något kul? Du har ju semester nu, va?
Ja, precis. Jag gjorde mitt sista arbetspass i Norge här i helgen. Kom hem i måndags och nu har semester. Så det är ju helt underbart. Det är ju onsdag idag. Vad har jag gjort i veckan? Måndagen gick väl åt till att ta mig hem såklart. Kryssade gränsen. Det blir ju så när man jobbar utomlands.
Det låter inte så spännande. Det låter som att du inte har gjort så mycket roligt än, Fredrik.
Nej, jag har varit med familjen. Det är i och för sig roligt.
Ja, jag såg, vi spelade ju med video här också. Så jag såg verkligen hur du himlade med ögonen när du sa familjen. Alltså.
Ja, precis. Nej, min familj är fantastisk. Jag älskar den.
Verkligen. Vad ska vi prata om idag då, Fredrik?
Jo, men vi har hade ju några rock, eller några rock, några S i rockärmen här. Så att vi kommer köra ett par lyssnarberättelser.
Ja, ett par, en va?
Ja, det är från samma lyssnare, men hon har ett par olika berättelser. Och sen så hade ju du ett spännande ämne också som du ska ta upp. Nu hör inte jag vad du säger, men det blir säkert bra det här.
Min mix slocknade.
Ja, jag såg det. Du, ja. Vi har nog andekontakt här nu. Det är någon som håller på att busa med dig och din uppkoppling.
Vet du vad jag sa? Jag sa, jag är en väldigt spännande person så jag ska prata om mig själv. Så. Men det var då micken slocknade så jag tror att den här andan tyckte nog att jag inte var så spännande.
Nej, jag tror också det. Vi fick svar på tal direkt.
Men jag tänker lite grann så här, innan vi drar igång så har vi ju ett nytt samarbete och det kan ju vara lite kul för er som är intresserade av holistiska saker. Och då är det så att ni som var med från start vet ju att Martin har gått vidare, inte till andra sidan, men han har gått vidare till andra sidan stan och startat en holistic center och de har öppnat en webbshop och lite information om deras center och det heter holistichälsocenter.com då, men då får man ta bort ät då så det blir holistichälsocenter.com. Och för er då som är intresserad av lite andliga saker så får man köpa saker med en rabattkod. Och det är följande då, att man anger spökpodden som rabattkod. Och det ger 10% rabatt på köpet. Och de har lite sortiment som kristaller, rökelse, orakelkort. Det vill säga rakapparat, men det har de ju inte. Orakelkort och böcker, och från bland annat Diana Wahlborg och Serafia Andersson, som har varit med nu även för oss och varit med nu den nya säsongen av Spökjakt Sverige med Jocke Lundell och Jonna. Och så finns det även produkter inom hälsa och kost som Nordic Superfood, samtidigt som det finns även har kommit lite snygga yogakläder för de som håller på med yoga. Så in och ange spökpodden med versaler, och jag tror versaler är, jag är lite dum svensk ibland, men versaler är väl egentligen stora bokstäver, Fredrik?
Absolut, det stämmer bra. Det är inte svårare än så. Versaler är stora bokstäver, och det är bara in och handla på holistichalsocenter.com, och precis som Oskar sa, spökpodden med stora bokstäver, så erhåller ni 10% rabatt på ert köp.
Jag tänkte bara kolla med dig, hör du mig i efterhand eller? För jag ser ju din mun när du pratar i videon här, och jag hör det direkt, men du verkar hamna lite efter.
Ja, jag ser att din mun rör på sig, och så kommer ljudet sen.
Du känns lite som Carola gjorde på Eurovision-finalen där.
Ja, precis. Det är underbart när tekniken är med oss på det här viset. Men det är, alltså, man lär sig alltid någonting på det, eller hur?
Ja, såg du på Carola på Eurovision där när hon drog igång där?
Nej, jag såg inte det. Jag var i Norge i helgen, och de sände i och för sig Eurovision, det gör de. Men jag hade inte möjlighet att gå ifrån för att titta på musiktävlingen.
Nej, det var lite dumt där, Fredrik, för det var faktiskt väldigt roligt. Carola läste ju innantill då, och det var ju väl okej då. Men så var det ju en hand där i början då som skulle rätta till hennes kläder och så det blev lite dumt, men hon löste det och gick vidare med resultatet. Men jag tänker ibland så här, tror du att Carola är, tror du att man vågar säga emot Carola? Tror du att hon är en så superkändis som ingen vågar säga emot?
Nej, det tror jag inte. Okej, att hon är, jag tycker hon är fantastiskt duktig på det hon gör. Hon har en jäkla pipa och sjunger väldigt, väldigt bra. Men jag såg ju henne på Så mycket bättre, va? Var hon med någon säsong, och jag tyckte hon verkade supergod, den tjejen. Så att jag tror att den här respekten som vissa visar andra människor, självklart ska man visa respekt för andra människor, det är klart man ska göra, men jag tror att det handlar hur man uppträder själv också lite grann. Sen kanske hon kan driva, jag vet inte.
Är hon inte hon superandlig igen? Är hon det? Det känns inte som att Carola är superandlig.
Jo, men hon är väl djupt troende, tror jag. Hon sjunger väl gospel och sånt där och så att henne hade ju varit fantastiskt intressant att ha med spökpodden.
Så du menar att Carola hade varit den ultimata personen för dig att ha med i spökpodden? Eller vem hade varit din dröm att ha med i spökpodden?
Bra, väldigt bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Ja, någon som hade varit kul att ha med, tror jag. Det är väl någon utav mig. Det finns en ung kille i USA. Han är väl i 20-årsåldern. Jobbar som medie. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han verkar störtskön.
Jag vet vad du menar. Jag vet inte riktigt vad han heter. Men han brukar vara hemma hos folk. Och även kändisar, tror jag, va?
Ja, han åker hem till kändisar. Och han har sin mamma med sig.
Mm-hmm. Kanske hon som är andlig, så har han sin mikrofon i örat, så säger hon till honom typ så här vad han ska säga. Lite som Anna gör, lite som Anna gör med dig nu.
Ja. Det är puppeteer liksom.
Nej, jag hör dig jättebra, Fredrik, men jag tror att det kommer bli en sån här redigeringsgrej, som att jag kommer få klippa in, typ klippa av, så att du kommer närmare mig i konversationen, för att det blir en fördröjning för dig.
Ja, det är mycket möjlighet. Eller så får väl jag får börja prata när jag tror att du ska sluta.
Men lyssna på detta. Som du har, Fredrik, är ju lite grann på någonting vi har pratat tidigare om, eller hur? Som vi hade en lyssnarberättelse som, som hon hade berättat att hon ville göra, ta självmord ju.
Ja. Ja, precis. Det var väl så ja, men
det var ju ett norsk death metal band ju som
Exakt, och frågan som vi ställde i podden då, det var väl egentligen om det fanns någon annan där ute som hade fått kontakt med några kändisar.
Precis.
Så det var där är kopplingen då. Och jag tänker att jag läser de här två mötena från den här lyssnaren som skickade in. Så att jag startar här. Och då står det så här att hej, jag hörde på eran podd där ni undrade om det fanns något medium som hade fått kontakt med någon kändis. Jag har funderat lite fram och tillbaka om jag ska berätta det här eller inte. För det kanske finns fler än jag som har varit med om liknande upplevelser. Men jag har ingen relation till de här personerna och jag har ingen aning om varför de visar sig för mig. Och det är den stora frågan. Och då tänker jag framförallt på ett par upplevelser med kändisar. Och då satt jag en tidig morgon och ja, jag gick upp och sitter vid köksbordet och äter frukost. Jag tittar upp och ser en man stå mitt framför mig i köket. Och min första reaktion är, vem i helskotta är du? Du ser bekant ut. Han svarar Erik Fernström. Och det är Jerry Williams då. Klart och tydligt svarar han det. Och jag säger det, men du är död. Han svarar ja. Och sen är han bara borta. Det är lite roligt. Vitsen med det här mötet kan man ju fundera över. Men jag har inte lagt någon större energi i det. Vad tänker du om det, Oskar? Varför kom Jerry Williams eller Erik då och träffade den här personen?
Ja, alltså det här är ju superintressant. Så tänker jag ibland typ så här att finns ju ingen mening med att han kom till honom då han inte ville någonting. Eller var det bara för att han kunde ta kontakt med honom så att han kände att han ville komma förbi och säga hej? Jag vet inte, det känns bara så konstigt att jag visste inte ens vad han heter, Fernström, men nu vet jag det. Jag hade blivit så här, hade han sagt vad han heter så hade jag blivit så här, nej det måste vara någon lookalike då. För jag trodde att han hette verkligen Jerry Williams. Men det gjorde han ju tydligen inte då. Det var väl en sån artistnamn då. så att, men nej, jag vet inte. Vad kan det vara? Vad kan anledningen vara till det, Fredrik? Vad tror du?
Alltså, jag vet inte vad anledningen till, alltså, varför jag tror att han kanske reagerade som han gjorde när han mötte Erik då är väl det att jag kanske kan tänka mig att många som har den här förmågan att höra och se personer som har gått över på andra sidan, det kommer säkert jättemånga personer till dem, kan jag tänka mig. Men varför det här är så tydligt, det är ju det för att han faktiskt känner igen personen och kommer ihåg det eftersom det är en kändis. Hade det varit någon dam eller herre som bor i Skövde eller någonting och kommer fram till någon och säger ja, står i köket till någon och säger hej, jag heter Olle och så försvinner sen, då kanske man inte lägger det på minnet och kommer ihåg det. Men är det en superkändis inom citationstecken så då kommer man lägga man det på minnet.
Men vad tror du anledningen är då? Alltså, vad kan anledningen vara till att han kom liksom?
Jag tror nog att han hade möjlighet att visa sig. Han kanske var lite sällskapssjuk.
Det kan ju vara så, det kan vara så. Var det något mer där som den personen ville dela med sig?
Ja, då är jag tillbaka i mejlet här från våran lyssnare. Och det här var kanske för ett halvår sedan. Då sitter jag och håller på med mobilen. Jag tittar upp och då står Adam Alsing där. Jag frågar, vad gör du här? Du ska väl inte vara här? Han berättar att han vill ha kontakt med en specifik person. Jag säger att jag inte kan hjälpa dig att ta den kontakten. Du får se till att den personen tar kontakt med mig eller någon annan som kan hjälpa till. Och därefter försvinner han. Jag har varken sett eller hört något mer från dem efter de här mötena.
Och Adam Alsing är ju en Det var en stor förlust tycker jag. Jag blev genuint superledsen när jag läste den här nyheten. Jag vet att jag släppte typ tårar, alltså grät, alltså inte grät så här att jag hurklade mig liksom, men jag blev verkligen verkligen tagen av Adam Alsings bortgång.
Ja, det blev jag med. Det gjorde lite ont i hjärtat faktiskt, för jag gillade Adam. Han var ju otroligt duktig. Väldigt allmänbildad, och jag lyssnade ofta på honom på radion, och jag tyckte han var störtskön. Väldigt bra programledare också. Jag har sett många program som han har varit med i, och nej, han verkar vara en väldigt god människa.
Jag vet ju att han var väldigt genuin mot andra också. Jag vet att Patrik Ekwall berättar ju att han var typ en av de få kändisarna som hade runt omkring sig, som var nära, som var verkligen innan allt det här hände med hans fru då, just där att hon gick bort i bröstcancer och så. Att när han fick nyheten att hon var sjuk i bröstcancer, så var Adam en av de första som var där och stötte och sa att jag är här om ni behöver. Och jag vet att han verkar vara en person med stor hjärta, och som du säger, var väldigt allmänbildad, väldigt duktig på sitt arbete. Och för mig var det nästan, hans bortgång var en ögonöppnare som inför det här med corona och pandemin. Det blev typ, plötsligt blev det verkligt att alla är ju dödliga. Det kan hända vem som.
Ja, det kan du göra, och där ser man ju vad viktigt det är att faktiskt hålla riktlinjer och sånt som kommer från uppifrån, att vi får vara rädda om varandra, för man vet aldrig när den sista dag är kommen. Alltså det ska väl kanske inte till en pandemi för det, men jag menar, det räcker ju att man går ut i gatan och man är inte uppmärksam och det kommer en bil. Men det är som du säger, det blir väldigt, väldigt tydligt när det händer, att man får stanna upp och så får man vara tacksam över det man har och verkligen ta tag i livet som man lever och göra det bästa av det.
Har du någonsin tänkt på på döden mycket, eller?
Alltså, jag tänker inte ofta på döden i den bemärkelsen. Nej, det gör jag inte. Jag hade ju en sväng här för, vad är det? Snart, det var 2 år sedan som min mamma gick bort. Och då tänkte jag en del på det såklart, i och med att man står ju väldigt nära sina föräldrar och framförallt sin mamma kanske, jag vet inte, det är någonting mellan mammor och söner tror jag, även fast jag står väldigt nära min pappa också. Men det var tufft, det var en väldigt tung period, för det är ju en människa som har funnits i ens liv alltid, även fast man kanske inte umgicks hela tiden, men hon fanns alltid där i bakgrunden. Det gör hon väl i och för sig nu också, men på ett annat plan, och jag kan inte prata med henne längre på det viset som jag kunde när hon var i livet såklart. Men för min egen del så var det länge sedan jag tänkte på döden. Jag är inte rädd för att dö. Men när den dagen kommer att jag ska gå över på andra sidan, då önskar jag att det går blixtsnabbt. Knallfall, så vill jag lämna detta jordlivet.
Knallfall, vad skulle stå på din gravsten då?
Ja du, Fredrik was here.
Nej, been jag, there.
Ja, been there, done that.
Jag
har ingen aning. Själv då?
Jag vet inte. Jag har alltid tänkt typ så här att jag vet inte om jag vill ha en gravsten alls som jag när jag dör. Jag vill att det ska vara typ en stor staty typ så här. Så att folk det ska inte stå något namn, det ska bara vara en staty. Så folk blir så här, vem var den här människan? Varför finns det inget namn på den? Varför är det en staty av den här tjommen liksom? Och att folk ska verkligen fundera när de verkligen går in till verkligen det här minneslunden. Så ska de se den här 3 meter höga statyn lite längre bort och tänka, det där måste vara någon viktig. Egentligen var det ingen viktig, men att de ska bara bli så här uppmärksamma till den här enorma statyn på mig.
Ja, då tänker man, det där måste ha varit en man med storhetsvansinne. Och så tar man fram sin mobiltelefon och så tar man fram den här Google bildsök och så tar man en bild på statyn och så kommer det upp Oscar Panizza, spökpodden.
Nej, men det ska inte vara så, det ska vara så mystiskt. Det ska inte synas så att det är jag. Det ska bara vara typ så här. Du ska gå till den här gravstenen och så ska du bara se typ så här, att det är en enorm person bara som står där. Sen skulle det inte stå typ så här, det här var ingenting. Mitt ansikte skulle aldrig gå och googla eller på det här, om du tar det på statyn. De ska göra typ en, så jag vet inte om du såg den statyn som var på Cristiano Ronaldo, när de verkligen drog bort det här tog bort det här täcket ifrån den statyn, så såg han ju nästan ut helt missbildad ut. Det ska ju vara typ så här att det ska inte riktigt se ut som jag. Det ska ju bara vara en enorm staty. Det här tycker jag är super super kul. Och sen skulle du självklart komma dit, Fredrik.
Jag hade ju kommit och besökt den statyn och ställt blommor under och sådär. Absolut. Men jag är nog också inne på det att jag vill inte heller ha någon gravsten. Jag skulle nog vilja typ som en minneslund eller något sånt där.
Ja, men min mormor ligger ju på minneslund. Och jag tycker, när jag är där så känns det, på något sätt så känns det ganska opersonligt, för att jag tänker det så här, ligger det jättemycket spridda skurar av aska från alla möjliga människor, tänker jag. Och det känns inte typ så här, jag tänker en gravsten ibland kan kännas skönt att komma till, för att det känns som att du kan prata till just där du vet att den personen är. Samma som när man kommer till min staty, du kommer ju se att det är jag, och du kommer ju kunna prata med personen och säga, ha hej Oscar, för de som vet att jag är staty. Men då blir det också mer personligt när du ser och kan prata med någonting, känns det som. Men jag vet att många människor där ute kommer säga typ, ja, men du kan prata i ditt huvud, du vet, är du med? Men på något sätt så känns det ju lite, det känns ju som nu när jag ser dig, Fredrik, så känns det som att jag verkligen har en konversation med dig.
Ja, men det är ju skönt att du känner att du har en konversation med mig när du ser mig.
Ja, men annars skulle du se dumt.
Jag köper det du säger. Och minneslund, det kanske blir lite opersonligt så som du säger. Det som, om jag tänker på min mamma då, hon är ju begravd på en kyrkogård i Stenungsund. För där bor mamma och pappa nu då. Men där har de något som är ett mellanting mellan en minneslund och en gravsten. Så där har de en jättefin mur som går runt kyrkogården. Och så är det avsatt längs med den här stenmuren då. Eller en sån här, jag vet inte vad det heter. Men den är en murad sten med stenar och sådär.
En murad sten, sa du precis det?
Ja, det är stenar som är murade. Ja, precis. Det är en murad sten, är det. Men där har ju hon har fått sin egen plats där. Och så sitter det en plakett. Så här stor ungefär, och så står ju hennes namn och när hon är född och när hon gick bort då. Så att, men där har vi ju faktiskt en plats att gå till, och det kan jag tänka mig, men det är ingenting som behöver skötas på något vis, utan det är väldigt vackert i alla fall, och det är inte en sten som behöver omvårdnad på det viset som en traditionell gravplats behöver.
Nej, kommunicerar du mycket med din mamma nu när hon är borta liksom?
Nej, det gör jag väl inte till, hon kommer till mig emellanåt, och hon kommer även till min syster och sådär, och hon älskade fjärilar, min mamma. Jag kommer ihåg, jag tror det var när hon fyllde 60, då fick hon en tatuering utav oss barn av en fjäril, och hon blev så glad för det. Så ja, det var ju för övrigt när vi var, kommer du ihåg när vi möttes, när vi var det i Turkiet som vi sprang på varandra på semester?
Ja. Ja. Men det var typ så här, vad blir det? Det blir ju nästan en typ 12-13 år sedan.
Ja, inte
riktigt. 10 år sedan kanske.
Ja, något sånt. Där var vi firade min morsa när hon fyllde år. Så då åkte vi iväg där när vi på semestern sista kvällen, eller sista dagen där, och tatuerade oss. Och då fick hon en fjäril, och hon var så stolt över den. Hon har alltid gillat fjärilar. Så att, och det kommer hon som emellanåt, typ de mest konstiga tillfällena. Den gången som var mest märklig, det var, jag tror det var i november. Och hon älskar den här, jag kallar den för påfågelfjäril. Jag vet inte ens om den heter det, men den har...
Jag älskar att hitta på en annan på grejer. Alltså.
Ja, eller hur?
Det är det bästa.
Men den har typ som två klarblå ögon på vingarna, tror jag.
Ja, jag vet vilken du menar, som... men du behöver inte fråga mig om blommor, du kan inte fråga mig om fjäril, djur, ja, gris, hund och så.
Men att en sån kommer i november liksom mitt in och bara flyger in. Ja, jättemärkligt. Så att hon har visat sig på lite olika sätt så. Och...
Men tror du att de visar sig, jag skrattar, men jag respekterar din mamma, men jag tänker så här, tror du någon gång typ så här att vadå, tror de att de blir fjärilar, eller tror du att de säger till fjärilen att de ska komma? Är du med?
Jag tror inte att hon är fjärilen, men eftersom hon hade ett starkt band till fjärilen när hon levde och vi som kände henne visste om det, så tror jag att de kanske väljer den formen eller då säger till en fjäril eller vad det nu är att visa sig, just för att då förstår man att man tänker på dem. Eller att hon tänker på mig nu då. När det händer. Så att, nej, jag tror väl egentligen inte att hon fysiskt blir en fjäril och kommer flyga.
Jag tänker säga att hon inte ligger i en puppa typ i 9 månader. För att komma till. Jag vet inte hur länge man är i en puppa. Men att man ligger i en puppa för att sen bli en fjäril för att komma och säga hej till dig i oktober månad. Det kanske är lite långsamt.
Ja, precis. Ja, det hade varit snyggt om fjärilar låg i en puppa i 9 månader.
Ja, jag vet inte hur länge jag ligger i den här puppan, men ett par dagar då, en veckor kanske. Det blir ju något att slå upp, tror jag. Ja, men det är ju superspännande där. Men jag tänker lite grann så här, Fredrik, att vi får nästan gå över till vad jag ska prata om, och inte är det min staty på kyrkogården. Jag tänker jag ska prata
om... Nej, men det tycker jag, ser fram emot det.
Ja, det gör det, va. Jag sa faktiskt aldrig i början vad jag skulle prata om. Jag tänker lite grann att det jag ska prata om är ju mystiska dörrar. Och det finns ju mystiska dörrar runt om i världen. Det finns ju en hel del av dem egentligen. Man vet inte varför vissa dörrar är förseglade, och ska man verkligen öppna vissa dörrar eller ska man inte göra det, och så vidare. Känner du till, du sa ju någonting förut om en mystisk dörr som du tyckte, och tyckte att det var lite roligt. Du snackade om den blåa dörren i filmen Notting Hill ju. Det kändes inte så mystiskt, det inte jag, man.
Ja. Nej, jag nämnde ju den, och nej, den är ju inte jättemystisk. Men vi har ju ändå pratat om några dörrar tidigare, eller portar till helvetet. Men så illa kanske inte är med dina dörrar här och nu.
Nej, så är det inte. Jag har faktiskt lite utskrivet här faktiskt, för det är lite lättare att komma ihåg. Men det finns väldigt många dörrar, och jag tänker att jag ska ta upp 3 dörrar idag. Och den ena dörren är ju då dörren i Taj Mahal. Taj Mahal är ju som sägs vara en av de vackraste arkitekturen som finns i världen. Och det är ju vallfärdar ju folk hit än idag. Just nu är det pandemin, så det är kanske inte lika mycket. Men vet du vem och varför Taj Mahal byggdes, Fredrik?
När du säger det så kommer jag veta det, men jag kommer inte på det nu. Det står still i mitt lilla huvud.
Det här är liksom superintressant. Taj Mahal byggdes 1631 ju, av en man som heter Shahan Jahan, tror han heter. Och den byggdes för att hans tredje fru gick bort när hon skulle föda deras 14:e barn. Det är ju mer än vad du har idag, Fredrik. Och
fler än vad jag har idag.
Och det tog 1000 elefanter, det tog 20 000 personer och 20 år att bygga. Och det är någonting som är mystiskt, är att det finns en, om man kollar på bilderna som är tagna ifrån flodsidan, så kan man se att källarutrymmet är, eller källarområdet om man säger så, är i finns två våningar. Och den undervåningen får man inte äntra då. Och anledningen till det är att det kan finnas många olika teorier. Ett av dem är ju att den är byggd av något som heter metamorf. Det är ju egentligen då en kvalitet, eller vad ska jag säga, ett material som blir som en marble, som man kallar det då. Det är typ en kul material som blir lite mer glansigt. Och då tror man att det är så pass gammalt, och att de här karbonatmineralerna som blir i kalcit eller dolomit som det heter då, kan spricka så fort man öppnar dörrarna. så att det kan ju rasa in då. Men det finns ju även en teori att det kan vara så att hans fru är begravd där nere, för att tydligen...
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Den så var det så att hon föddes till 14:e son. Eller ett barn, jag vet inte vad hon fru eller vad hon var, pojke eller tjej. Men när hon tog sitt sista andetag där, så sägs det att hon begravdes på platsen. Och därför får man inte äntra Taj Mahals källarutrymmen då. Vad tror du om det? Tror du att det kan vara så att hans fru är nedgrävd där nere?
Ja, så kan det absolut vara. Det ligger ju inte jättelångt borta, eftersom det verkar som att han byggde det här för hennes skull. Så att det är väl hennes gravplats då, och den ska man väl inte öppna och skända då.
Nej, och vad hade du byggt för Anna Strandlin då? Vad hade du byggt för henne då?
Ja, jag hade byggt en värld till, tror jag.
En väg till?
En värld.
En värld
till? En värld.
Till Anna Strandlin?
Jajamän.
Det kan vara lite imponerande att se hur du ska bygga den här världen, och om du ska göra det då digitalt då, eller?
Ja, det återstår ju att se. Fortsättning följer.
Ja, det var en stor projekt du tog på dig där, Fredrik. Nu har du sagt detta, och då är det ju så att om någonting han är Anna Strandlin, då ska jag återkomma till det här. Att, var är Anna Strandlins nya värld?
Mm, det tycker jag att du ska göra.
Nästa plats är ju någonting som de flesta människor känner till jätteväl, och det gjorde de väl med Taj Mahal också. Och det är nämligen så att det finns ett utrymme i Sfinxen i Giza då. Och vad tror du om pyramiderna allmänt, Fredrik?
Jag tror allmänt att det är ett fantastiskt bygge och jätteintressant. Det är ju många mysterier där med de här gångarna och alla gömda skatter och allt sånt där. Och det är väl typ mumiens återkomst eller något sånt där. Om man går till filmer så är det finns en massa andra filmer också därifrån. Och det är ju dunkelt och det är spännande. Och bara en sån sak att de klarar av att bygga de här. Alltså man pratar ju om att det kanske har varit utomjordingar som har varit och hjälpt till och varit nere och byggt dem. Och solguden Ra är väl något av de pyramiderna tillägnade till. Jag vet inte exakt, men det är riktigt spännande. Det är ju mycket mysterier och så dunklat i pyramiderna.
Ja, Sfinxen är ju det största monumentet i världen. Det är ju 20 meter högt och så är det 19 meter brett och 73 meter långt, och det byggdes för cirka 4500 år sedan. Sfinxen är ju, jag vet inte om du känner till Sfinxen, men det är en mytologisk figur i både egyptiska och grekiska mytologin och har ett lejonkropp med ett kvinnomänskligt ansikte och vingar. Nu ser man kanske inte vingarna så pass tydligt på Sfinxen, men man kan kolla på de här ribbade delarna som är på sidan, så ser man typ att det ska vara vingar då. Det sägs att det tog cirka 100 arbetare under 3 år att bygga monumentet. Och vad är mystiken kring detta då? Ja, det är nämligen så att man har haft nu forskare där som har använt något som heter seismograf. Och seismograf är det som man kollar oftast med inför jordbävningar. Jag gissar på att den ser skikt i jorden då och kan varna. Och mäta skalv och hela den här delen då. Och nu är det så att de har hittat två kammare som är 7,6 meter under tassarna på sfinxen. Och teorin om vad som kan finnas där inne då, Fredrik. Vad tror du kan finnas där inne i de här tassarna på sfinxen? Har du någon idé vad det kan vara där? Vad folk tror i alla fall.
Nej, jag har... Ja, du, det skulle väl vara någon av de här faraorna kanske, eller någon fru till dem kanske. Jag vet, jag har ingen aning.
Nej, jag hittar på. Det är någon, alltså det man tror är att de kan ha förvarat hemligheten hur pyramiderna har byggts och vad är själva livet med meningen och uppkomsten av oss mänskligheten då. Många tror även att egyptierna har även dokumenterat information om Atlantis och att den, om den förlorade staden då. Men det finns inga det finns ingen som vet, och regeringen har inte gett tillträde för arkeologer att komma in, och att det är även vakter som skyddar då precis utanför de här tassarna vid sfinxen när du kommer dit som turist då. Och varför är det så att de inte tillåter det för oss att komma in där? Det är ju den stora frågan. Och tror du att det kan vara så att den hemligheten om pyramiderna kan vara där och därför kanske man inte vill att folk ska veta? Det kanske är så simpelt som att som man tror, och då blir ju inte mystiken lika stor. Kan det vara så?
Ja, det kan det absolut vara, men samtidigt så varför skulle man gömma ritningarna eller hur man faktiskt gick till väga när man byggde pyramiderna i tassarna på sfinxen? Alltså hur tänkte man? Man kanske tänkte då för x antal många hundra år sedan när de byggde det att nej, men nu egentligen klarar vi inte av att bygga sån här arkitektur, så vi ska göra det ännu mer mystiskt än vad det är, och så gömmer vi ritningar och tillvägagångssätt i tassarna här.
Ja, men du vet, det sjukaste i den här historien här, vet du vad det mystiska är för mig är? Att jag hade jättemycket sömnparalys när jag var i 20-årsåldern upp tills jag var nästan 26, 27, 28 där omkring. När jag var ungefär i 20-årsåldern så gick jag till ett ställe i Trollhättan där jag berättade detta för, det var en hälso, det var typ en, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det fanns en liten butik där i, på, typ vid Pizzeria Hollywood, för er som lyssnar vet ju inte det, men du kanske känner till det i alla fall. Det fanns en liten butik där med kristall, tarotkort och så vidare. Och jag hade fått reda på att sömnparadis kunde vara även, för vetenskapen tror ju oftast att det handlar om att man hamnar i någon sömnparalys där man får någon epileptisk anfall och hela den biten. Och jag fick ju gå på så här epilepsitabletter och jag bara, det här är ju inte det jag har liksom. Det är något annat. Och då berättade hon för mig att, ja men du lämnar förmodligen din kropp, sa hon till mig. Och ute på äventyr, och jag bara, ja, det är superspännande. Hon berättade om den här silvertråden man inte får tappa bort sig, för då kanske man inte kommer tillbaka, och det skrämde upp mig också samtidigt. men i det roliga var att hon berättade att det fanns en bok om en kvinna som hade skrivit en bok. Och den här boken var, jag ska inte, den är säkert från början 90-talet, så jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag har ingen aning, jag försöker minnas, men jag kan inte komma ihåg det. Men hon sa, köp den, för hon berättar om sina resor som hon har haft i sina sömnparalyser eller sin, när hon lämnar kroppen. Superkul tyckte jag, och köpte boken och gick hem och läste den och började läsa, och då kom jag till ett kapitel där hon berättar att hon hade fått reda på av på sina resor utanför kroppen att hemligheten och hur pyramiderna byggdes var i tassarna i sfinxen. Och vi snackar att det här är ju ny forskning som har kommit, och det här boken är, vi snackar alltså över 30 år tillbaka, och jag bara, det här är så jäkla kul att hennes teori som hon hade, eller det som hon hade upplevt i sin bok för 30 år sedan, har man upptäckt nu att det finns en kammare nere i sfinxens fötter. Och jag börjar tänka typ så här, shit, det måste ju vara någonting där nere.
Ja, eller så är det så att de också har läst den boken.
Nej, det var en svensk kvinna som hade skrivit boken, tror jag. Det här är ju super, alltså det här är ju jätte... Förstår du inte? Det här är ju ascoolt, Fredrik.
Ja, det är ju skithäftigt, verkligen. Det, och hur man kan få till det här. Alltså, ja, det är fördunklat med mysterier, allting där nere.
Ja, och sen vad tror du då om Atlantis då? Jag menar, de säger att de har information om den förlorade staden Atlantis. Vad tror du om det? Vad tror du om Atlantis?
Ja, jag har sett lite dokumentärer om Atlantis, och man har ju letat efter Atlantis många, många år såklart. Och det finns ju massa olika teorier om det. En teori som de tog ut i en dokumentär, det var det att den ligger ju inte på havsbotten idag, utan den ligger på land. Och nu var det ett tag sedan jag såg det, men jag kommer inte ihåg vart de var och leta, om jag ska vara ärlig. Men att, ja, Atlantis, det tror jag absolut att det har funnits. Och förmodligen så kanske det är så att det ligger inte alls kvar på botten någonstans, utan det ligger ovan vatten idag. Det tycker jag känns som, det har varit spännande.
Jag har kollat en hel del av Atlantis och det finns jättemycket att prata om just om Atlantis och vad som hände i Atlantis och hela den biten. Så att, det tycker jag vi kanske ska ta och prata om i ett avsnitt också, Fredrik.
Absolut, den är jag med på.
Så det tycker jag vi ska sätta oss ner och jobba och göra lite research på.
Det ska vi.
Jag tänker, jag har ju en till dörr och den här är ju supersvår att säga. Den är jättesvår att säga och det heter Sri Padma Bhai Swami Temple. Jag tänker lite grann att vi kan lägga som avsnittsbild, så ska vi köra på det här templet, för att det är många som känner till det som har förmodligen sett det men aldrig riktigt förstått eller kunnat säga hur det heter. Men jag tycker att vi använder det här som en coverbild, så att vill man in och se hur templet ser ut så kan man gå in på spökpodden.se på Instagram eller Facebook och kika på bilden, så får man se vilket tempel jag menar. Och detta tempel då, det finns också i Indien. Det är super super speciellt, jag menar det är supervackert och arkitekturen är helt magiskt. Det är känt för att vara speciellt utseendemässigt, så ni kommer absolut känna igen det. Men nu är det så att det här templet har valv som idag heter A, B, C, D, E och F. Och det är garanterat inte originalnamnet, för så jävla fantasilösa kunde inte de här personerna varit. Och de har satt på Sri Padma Bhai Swami Temple, så heter det här valvet något helt annat. Det som är så jävla kul är att de här dörrarna leder till ett valv som är gjord av, valvet leder oss till massiva dörrar som är gjorda av stål. Och de har nyligen, det kan vara kanske 2-3 år sedan som de har öppnats. Och det som var intressant var att 5 av de här 6 dörrarna har öppnats. Och bakom de dörrarna, vad låg det där bakom, Fredrik? Vad låg det bakom de här dörrarna?
Du ställer såna härliga frågor idag.
Men du är väl andlig,
ja,
Fredrik?
Jag tror det låg ju lite skatter och... Bakom en dörr så låg det en massa skatter och fina guld och sånt där. Och sen så tror jag bakom någon annan dörr så låg det nog lite matkärl och kokgrejer och sånt där, tror jag. Och sen hade vi nog en dörr med gamla kläder, kanske. Jag vet inte.
Nej. Du hade ju rätt, det låg ju skatter, gjorde det. Det låg skatter, men det sägs att skatterna som låg i de här stora kisterna, alltså jag tänker i mitt huvud att det låg skatter som du ser när du kallar Anka, Vonanka, du vet, du kommer in och det ligger guldmynt överallt och diamanter och så vidare. Och tydligen var det så, för att skatterna som låg här under, det var värderat till, nu ska jag inte, 10 triljoner dollar alltså. Så jag gissar på att jag vet inte vad de gjorde. Det var det värderat, så de ligger väl någonstans gömda så att folk inte ska kunna stjäla det. Men det var värt 10 triljoner dollar. Förstår du hur mycket pengar det är, eller? Och detta var ju 5 av 6 dörrar.
Nej, jag förstår inte det.
Och den sjätte dörren då,
ja,
den har man inte öppnat.
Ja, det är ju bara...
Vet du varför man inte öppnat den sjätte dörren, Fredrik?
Nej, ja, ingen aning varför man inte öppnat den sjätte dörren.
Det kanske var just att det låg, som du sa, lite gamla kläder. Kanske därför man inte har valt öppnarna. Men nej, det är nämligen så att den sjätte dörren så är det en dödlig förbannelse enligt legenden och historierna. Och det sägs om man öppnar den då så kommer man dö en hemsk död. Men det går att upphäva den här förbannelsen genom att man ber en bön, men det måste göras av ett helgon, och det kan ju vara lite svårt att hitta ett helgon i dagens läge som skulle kunna göra det. Man ska ändra och be den här bönen då samtidigt då. Men det sägs att en historia och legenderna säger att på 1930-talet så var det en gäng tjuvar som skulle in och göra inbrott i det här valvet. Och när de började försöka dyka upp det här massiva ståldörren då, så började dyka upp massa oförklarliga ormar överallt. Och de blev så rädda så att de bara sprang därifrån och aldrig kunde bryta upp dörren. Och den här legenden florerar än idag, och därför har man inte valt upp den här sista dörren. Vad tror du om det? Tror du att det kan vara så att det ligger en dödlig förbannelse där?
Ja, det kan det absolut göra. Men jag tycker ändå att någon borde ju testa. Jag menar, kommer det lite massa ormar så där, får man med sig ormfånga grejer bara.
Nej, men jag tänker du så här att det, man har ju hört sådana historier om förbannelser även i Egypten ju, när man öppnar sig i kistor och så, att jag tror det finns dokumenterat att man har öppnat det, och så vet jag inte om det kan vara så att det är en bakterie som har legat så pass länge så att vi människor inte haft den här bakterien och bekämpat den i modern tid. Så att jag tror att ibland kan det vara så att man kan komma i kontakt med bakterier och grejer som kanske inte vi människor är redo för, eller var, eller är inte redo för längre i alla fall, och kan ta och dö. Tror du inte det?
Jo, så kan det absolut vara, och det kan ju vara, om det har varit flera biologiska saker där inne bakom porten och så har det legat där i x antal hundra år och förångat och förmultnats och sådär, så att det, ja, det är ju en möjlig vetenskaplig förklaring till de här mysterierna. Fast det hade varit mer spännande om det var en förbannelse än om att det var typ metangas eller något annat sånt som sipprade ut där så att man tuppade av den sakens skull.
Det finns ju ett medium som är superkänd, jag tänkte säga Baba Yaga, men det heter hon inte, hon heter Baba Borska, hon var ju blind, va? Typ halvblind, och hade förutspått lite som Nostradamus, men hon var ju ganska betyder mycket modernare tid än Nostradamus då. Och det kan vi också göra ett avsnitt av. Nostradamus är ju superspännande. Men hon hade i alla fall förutspått jättemycket grejer. Och vissa grejer är ju helt fel. Men vissa grejer har ju ändå varit ganska rätt. Men hon har ju, om jag minns rätt, och det här var länge sedan jag lyssnade på. Och hörde, hon har ju sagt att mänskligheten ska ju dö ut av att vi, när vi första gången kommer i kontakt med utomjordingar. För att människan inte kan, tål inte utomjordingarnas bakterier. Och vi kan inte skydda oss mot deras, vi har ingen resistens mot deras bakterier. Så att det skulle egentligen utrota oss genom att vara i kontakt med dem. Tror du på det?
Nej, det tror jag inte på. För då, det skulle ju betyda det att då har vi ju aldrig haft kontakt med några utomjordningar på jorden. Och ja, vi har ju pratat lite om det här tidigare i andra avsnitt, att vi kanske eventuellt har fått hjälp med teknik och den tekniska utvecklingen i världen, eller på våran jord och i våran värld. Och det skulle ju fallera allt då. Eller så, den teorin kan ju vara fel också, att man dör faktiskt inte när man träffar utomjordingar, för att vi klarar de bakterierna.
Ja, eller så kan det vara att det är en ny utomjordisk ras som kommer som inte vi har träffat tidigare, det vet man ju inte heller.
Så kan det vara, så kan det vara. Ja, det finns massor, många teorier. Det finns många olika raser på utomjordingar också.
Ja, det finns teori på teori, och det är det som är så jävla läskigt ändå. Någonting som jag tyckte var superintressant var också, när jag kollade på häromdagen, det är faktiskt lite så här parallella universum och så vidare. Så det finns ju jättemycket ämnen vi kommer kunna prata om, Fredrik.
Ja, när man pratar om parallella universum och sådär, så just tid är ju också superintressant. Tänk om man kunde åka tillbaka i tiden och ändra en händelse. Och den lilla händelsen som man ändrar skulle ju ändra framtiden. Men i och med att vi har åkt tillbaka från framtiden, vad händer med oss då?
Jag vet inte, alltså, jag kan inte prata tid. Alltså. För mig är det så här, det är så mind-blowing att jag kan inte greppa. Jag greppar ju inte ens tillbaka till framtidsfilmerna nästan. För att det blir för knäppt. Vet. Det, tid och rum sägs inte existera, och man kan leva i okronologiska ordningar och så vidare. Men jag tycker att det låter knäppt, och förmodligen sant att det kanske går, men det låter, ni gärna hanterar inte det.
Nej, men det är ju svårfattat, och det som du säger, när man väl börjar och tänka på det med tid och rum och vad som händer och inte händer, och om man skulle handla på ett sätt, och vad skulle hända om man hade möjlighet att åka tillbaka och handla på ett annat sätt. Det påverkar, vi pratar om den här butterfly-effekt också, att varje liten handling man gör påverkar på så stora plan runt om, och om man då faktiskt kan förflytta sig i tid och rum och ändra saker och ting, alltså det är så stort så att man, ja.
Det... Har du sett de där time travelers som de snackar om, så här tidsresenärerna som man kan se ibland på bilder, typ att den här personen ser ut som i Charlie Chaplin-filmen, så ser det ut som att han pratade i telefon, du vet, och telefon kom typ 100 år efter liksom. Vad tror du? Tror du att det är möjligt, eller tror du att det finns få tidsresenärer allmänt?
Väldigt bra fråga. Jag vet, alltså varför skulle det inte finnas? För vi har pratat lite om det här att allting är energier och saker och ting har en egen frekvens, en egen vibration. Så varför skulle det inte kunna vara så att man kan existera på olika plan samtidigt? Men här har vi ju det kopplat ihop med teknik då som vi har idag som inte fanns då. Och det gör ju det ännu mer spännande. Men varför inte? Tidsresenärer, absolut. Kom och hälsa på oss.
Det hade varit kul om det finns en tidsresenär där ute som lyssnar på podden och skulle vilja dela med sin historia. Och nu är det så att eftersom vi spelar in digitalt nu, Fredrik, så öppnar det upp väldigt mycket möjligheter för nya gäster.
Det gör det. Och det är jättespännande. Och det kommer vi kanske inte får resa så långt som till Afrika här i år.
Nej, det kan ju vara så. Vi kanske får stanna kvar i Sverige. Men jag tänker lite grann, det kan ju vara så att det kan finnas lyssnare och så vidare som har allmänt intressanta avsnitt, eller avsnitt, intressanta historier, förlåt, som de kanske vill dela med sig av. Det behöver inte vara så långa, det kan ju vara lite bonusavsnitt. Det kan vara en upplevelse man har haft just med en tidsresenär, eller man har träffat en utomjording, eller man har varit med om, jag vet inte, om man åkt tillbaka i tiden en morgon, eller gått in i en parallell värld, eller vad som helst. Så att det finns ju även möjlighet för det ju.
Ja, det gör det. Det öppnar ju upp det mycket, mycket för oss när vi faktiskt kan träffas på länk så här. Man får ett ansikte på varandra och man blir mer delaktig, och det öppnar upp, och det kommer bli jättespännande framöver här. Vi har ju en del nya gäster och roliga projekt på gång här som man får vänta och se på.
Nu är det så att du kommer få en bakläxa av mig, Fredrik. Och det är till nästa gång så får du se till att ha en lite snabbare bredband, va? För att nu kommer jag få sitta och klippa ihop dig till en närmare röst än vad du nu, annars blir det för mycket space, va? Så att nästa gång får du antingen gissa vad jag säger, eller så får du skaffa dig snabbare bredband.
Du, om vi ska vara ärliga, så var det någon som sa här precis innan vi började att jag tror fan jag har sämsta internetuppkoppling här utav alla. Vem var det?
Ja, jag vet det, men när jag ser egentligen när jag ser dig prata så kommer ljudet rätt för mig. Men jag ser när jag pratar på min videokamera så kommer ditt svar väldigt sent här.
Ja. Det kan jag inte svara på vad det beror på. Så,
så nästa gång så antingen ses vi live eller så spelar vi på distans. Det får vi se då. Men det har varit jävligt kul att få prata med dig idag, Fredrik.
Ja, detsamma. Jag tycker det är alltid roligt att prata tillsammans med dig och andra också naturligtvis. Men det här är kul.
Det här är kul, ja. Vill man in och kolla, och förresten, vi har ju runt och pratar, vi har ju seans online ju. Det är ju någonting som vi måste, eller måste, men det är ju jättekul för våran del att prata om. Jag tycker det är jättekul att folk har verkligen börjat köpa biljetter, och nu är det så att nu drar ju snart den första seansen igång ju. Vad blir det? Den 28:e är det, va? Imorgon. Eller 28:e imorgon? Torsdag 29:e.
Nej, det är 26. Det är den 26:e idag, så det blir på fredag, va?
Det är den första seansen.
Och för er som inte vet vad seans online är, så är det ju så att vi har startat en plattform för medium där de kan ha seanser via länk där man är med och deltar. Man ser mediumet som man köper biljett hos, och det blir en personlig upplevelse nu i coronatider och allt, och stora folksamlingar får vi inte ha. Så att man ser den man pratar med, och det är en häftig plattform som vi har byggt upp för det här. Seansonline.se.
Förhoppningsvis så kommer man ju få kunna träffas och ha seans framöver också. Men nu är det så att man har möjlighet att delta i andra seanser med personer som man kanske inte hade haft en seans med annars. Och även utveckling på seans är att man kommer kunna även hitta medium på lite privatsittningar och så, om man vill det. Så det är väl en lite mediumportal för att nå ut till folk som är intresserade, både som är medium eller folk som är intresserade av andlighet allmänt. Så det här är en superspännande projekt som vi håller på med, och vi hoppas att ni är med och stöttar. Om man inte vill vara med och köpa en biljett, så får man självklart dela våra inlägg för folk som är intresserade av just detta och hjälpa oss att växa. Någonting som är väldigt, som jag tycker är viktigt att prata om, att de flesta av våra samarbeten vi har egentligen via podden är inte pengargenererande till oss, varken via streams eller av folk som lyssnar eller våra samarbeten. Vi brukar alltid oftast få någon produkt och så vidare till oss själva. Och många andra poddar och så vidare, de får ju jättemycket reklamintäkter för att de har kanske rätt forum att prata om saker som passar många andra. Vi är ganska nischade, så att vi tycker att vi försöker förtjäna våra pengar genom att skapa plattformar som New Kind of Weekend eller Seans Online då. Så att vi kämpar ju för våra pengar, om man säger så. Vi försöker slå ihop våra kloka huvuden och
det gör vi verkligen. Så är det, eller, så är det. Jag håller med föregående talare.
Men det är ju så, vi försöker ju hitta på en plattform som kan vara nyttigt för andra. Så att nu är det så att de plattformar vi utvecklar är ju för att folk ska få en upplevelse också. Så det är inte bara att vi ska sitta och prata och tjäna pengar, för det är ju inte det vi gör. Vi försöker ju hitta ett sätt att tjäna pengar för att utveckla podden och vår YouTube-kanal genom att erbjuda något tillbaka till våra lyssnare.
Du bara ler, Fredrik. Det är ju drivkraften för oss ligger ju i att dela med oss. Och sen är det ju, vi får ju vara med om fantastiska upplevelser och oförklarliga saker. Och apropå fantastiska upplevelser, så har man inte sett den senaste videon som vi har lagt upp på YouTube-kanalen där vi är på Resta Gård med Anna Strandlind och Anton Hussein, så in och kolla på den. Och del två kommer väl här i slutet på veckan, va? Där man får se upplösningen. Så att där händer det grejer.
Det händer det grejer, verkligen. Och sen är det ju så att vi har ju även Rosendal som släpps framöver. Och utveckling av YouTube-kanalen är ju någonting som vi siktar på också. Så att det här blir superspännande. Jag får bara tacka för alla som är så godhjärtade och följer oss och lyssnar och sprider kärlek till oss. Jag tycker att det har varit ett fantastiskt bemötande med alla våra följare och lyssnare. Jag tycker att det är fantastiskt kul att få göra den här resan tillsammans med er och även med dig, Fredrik, nu.
Ja, visst är det så. Vi får ju härlig respons på våra avsnitt och när vi är ute så där. Så att det är, fortsätt med det, för vi gillar det vi gör och vi hoppas att vi kan fortsätta för all framtid.
För all framtid, ja. Tills de bygger en staty av mig. Men nu är det så att jag tycker att det har varit ett bra avsnitt, och jag hoppas att ni har uppskattat våran problemlösningsavsnitt som var bara rent av panik när Per Trollsveden inte fick igång sin iPad då. Men till nästa gång då, Fredrik, så väntar jag här på min fina stol. Har du tänkt på mina avslutssugor?
Gör då, det.
De är så jävla dåliga. Men
ja, jag tycker att du ska sitta där på din fina stol och så ses vi om en vecka.
Ha det bra, Fredrik.
Nej, men ha det bra. Hej, hej.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka
öppettid på synoptik.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.